EBS, eller irritabelt tarmsyndrom, med Mark Maricic. Träningshjälpmedel med Stefan Andersson. Bananer med Per DeLange. Och smaskiga banan-valnötspannkakor med mig. Allt detta på denna veckans Lifestyle Talk. Tarmproblem. Alla har haft dem. Man äter något och så börjar en konstig känsla här nere. Kanske man får förstoppning eller diarré. Men vad när problemet inte går över? Vad när man har både förstoppning och diarré växelvis? Mark Maricic, som är blivande familjeläkare, kommer att dela med oss om EBS, ett vanligt problem som drabbar en utav fem av oss. Mark, vad är EBS?
Jo, Teresa, IBS är en funktionell tarmrubbning. Det innebär att när man går ner och kollar med kameror i magen så ser man faktiskt ingen inflammation, inget fel just i tarmen. Men lika illa kan det vara ändå. Man kan ha stor smärta, man kan ha en stor störning av sin vardag.
Okej. Så det är inte något fel med själva tarmen, men det är fortfarande man har symptomer.
Precis.
Vad är symptomer?
Jo, smärta är det mest framträdande symptomet som man har när man har IBS. Mm. Man ska då ha, för att uppfylla kriterierna för IBS, smärta åtminstone 3 dagar per månad och åtminstone 3 månader i rad. Okay. Utöver detta ska man ha växelvis diarré och växelvis förstoppning. Okay. Man kan vara väldigt uppsvullen i buken, väldigt gasig. Ja. Och ett lite typiskt symptom för IBS är att man brukar må bättre, mindre smärta efter att man har varit på toa.
Okej. Men de här symptomen, de är ganska vanliga symptomer och det kan finnas kanske något allvarligt som är fel. Hur kan man skilja mellan detta?
Väldigt bra fråga. Det är så faktiskt att det finns lite varningsflaggor som vi brukar vara uppmärksamma på. Mm. Först och främst, är det så att den här smärtan börjar efter att man är 40? Det är väldigt ovanligt att det skulle vara IBS då.
Okej, så IBS är mer, den drabbas mest ungdomar och sen fortsätter det hela livet, eller?
Ja, man kan vara fortsatt drabbad hela livet.
Okay.
Utöver detta så kan man se en viktminskning, oavsiktlig sådan, då att man äter ordentligt men fortfarande går ner i vikt.
Okay.
Man kan ha feber som skulle vara en varningsflagga. Så då tänker man, det måste vara något inflammatoriskt.
Precis.
Likaså nattliga svettningar för en mera till något inflammatoriskt eller något kanske cancer. Utöver det så måste man veta att om man vaknar med diarré eller vaknar när man måste gå på toa, det är inte alls som IBS.
Du menar på morgonen eller på natten?
Nej,
eller?
Att du plötsligt vaknar om natten och känner att du måste gå på toa.
Så är det något annat?
Det är något annat.
Okej. Men då ska man uppsöka hjälp från läkaren? Eller?
Definitivt. Okay. Definitivt.
Finns det något som orsakar den här IBSen?
Man har som 2 teorier som man tror skulle ligga bakom IBS.
Okay.
Ett, att man har gått igenom en magkatarr, alltså infektion i magen och tarmarna av ett virus eller en bakterie.
Ja.
Eller som vi många vet, stress som påverkar både huvud och tå och mage.
Okej. Men finns det något som man kan förebygga det här infektion eller magkatarr man kan få? Eller själva IBSen?
Jo, om man undviker att bli infekterad i första hand, då har man gjort ett stort framsteg. Okay. Om man försöker minska lite på djurprodukter som i dagens moderniserade värld är oftast orsaken till infektioner.
Här i västvärlden?
Här i västvärlden, precis.
Okej. Men finns det någon botemedel att ta bort den här EBSen? Eller?
Tyvärr inte, utan vi måste försöka handskas med symptomen och försöka minska på dessa. Vi har inte riktigt hittat ett botemedel ännu.
Okej. Vad kan man göra för att hantera symptomer?
Jo, som jag nämnde, smärta är ju bland det främsta symptomet som man har. Och det kan man ta och försöka behandla med cayennepeppar.
Cayennepeppar för smärta.
Ja, det låter som att det ska göra mera ont då.
Ja, precis.
Men du vet hur det är. När man äter cayennepeppar så blir man lite bedövad i munnen.
Okej.
Och likadan effekt har det när man får det ner i tarmarna och i magen. Det bedövar tarmarna och bedövar magen så att man inte har så ont.
Okej, aha. Så det är typ när man äter det här stark mat, efteråt kan man inte smaka på någonting. Så
nej, det... precis. Då känner man inte det varken sött eller surt eller salt. Nej. Utan man känner bara att det bränner i munnen.
Precis. Okej, så det har samma effekt. Fast känns det bränns när man...
Nej. Det känns inte så alls. Okay. Utan när man väl har fått ner i magen så det enda det kan egentligen göra det att stilla smärtan.
Okej. Okay.
Utöver detta skulle jag säga att om man har problem med förstoppning och smärta så skulle jag rekommendera att någon äter kiwi.
Okej, just kiwi, varför?
Jo, för att kiwi som du har sett, de innehåller väldigt många små svarta frön.
Ja, just det.
Och dessa små frön vill så snabbt som möjligt komma ut ur vår kropp, för där kan de inte gro och växa.
Nej, precis. Okej, så man äter dem, hur mycket?
Ja, jag skulle säga att 2 kiwifrukter om dagen skulle vara en väldigt bra start.
Okej.
Och det kan man säkert se en stor effekt av.
Okej, vad med cayenne pepper? Jag glömde fråga, hur mycket skulle man använda av det?
Ja, max en halv tesked.
Max, det är bra.
Ja.
Okej, och man kan bara strö den över.
Lite maten. Försiktigt, precis. Okay. Eller ska man ta det som kapsar som det finns att köpa också?
Ja, det kanske känns bättre.
Det känns bättre nog.
Finns det något annat man kan göra?
Mm. I matväg så skulle jag kunna säga att det är väldigt bra att prova lite pepparmintsolja.
Okay.
Det kan man lägga i sitt te eller sitt vanliga juice och det är väldigt lugnande just för magen.
Ja, men peppermint, det låter lugnande.
Det låter behagligt.
Ja, det gör det. Faktiskt bättre än cayenne pepper. Men jag förstår idén. Ja. Annat, utan mat.
Mm. Livsstil är också väldigt viktigt att veta. När jag menar livsstil så betyder det regelbundna vanor.
Okay.
Att du äter frukost, lunch och kvällsmat vid tider som kroppen är van vid. Kroppen förbereder sig inför en måltid.
Mm-hmm.
Tarmarna sätter sig igång.
Ja,
alla organ sätter sig redo och väntar på att någon föda ska komma i magen.
Okej, okay, så när man avviker från den här tiden så blir kroppen lite förvirrad då.
Precis.
Då kan man få problem.
Precis.
Okej. Okay. Finns det något som man borde undvika när man har IBS?
Mm. Jag skulle faktiskt säga till alla som är IBS-are att man skulle minska på fet mat. Mm. För det tar och slör ner magen så att det inte rör på sig så bra.
Okej, okay, så då får man den här förstoppningen.
Precis. Och om man då egentligen är IBS-are och har problem med diarré så ska man minska på sötsaker. För att om man äter för mycket sött så kan det vara så att det drar till sig vätska in i tarmarna och då blir det som diarré.
Okej, men när du säger sötsaker, pratar du om bananer? Eller?
Nej. Utan snarare godis, kakor, sådant som är väldigt, väldigt koncentrerat.
Okej. Till mer raffinerad sötsaker.
Precis. Mm.
Men finns det något annat förutom mat som man kan göra med EBS?
Jo, och det hjälper både mot stressen och mot tarmsyndromen.
Aha.
Så det är som så att om du går ut och tränar regelbundet så lugnar det dig. Okay. Men samtidigt också så masserar det tarmarna. För musklerna runt omkring är då påverkade. Mm-hmm. Och de tar och får magen att vandra ner, maten att vandra neråt.
Okej, okay, så motion.
Så motion, precis.
Och annat som kan hjälpa med stress?
Det skulle vara väldigt bra om man tar massage. Man kan tala om lite avslappningsmusik. Mm. Även beteendeterapi är väldigt viktigt. Att man ska få rätt tänk, att man inte ska vara så ängslig.
Ja, precis. Tack så mycket, Mark.
Tack för det.
Vi har precis hört hur bra det är med träning för det här EBS. Och ibland är det bra att veta hur det går med vår träning. Stefan Andersson har några verktyg som kan hjälpa oss.
Pulsklocka, GPS, träningsappar. Ja, det finns många olika tekniska prylar som du kan använda dig av i din träning. Dels för att göra den mer intressant, men framförallt för att få ut mer effektivitet av din träning. Det kan hjälpa dig att styra mot det målet du har så att du får tydliga syften med hur hårt du ska träna på olika pass och helt enkelt få bättre kontroll. Idag ska vi titta framförallt på pulsbaserad träning. Då använder man sig av en pulsklocka som jag har här och ett pulsband. Då kan du se din hjärtfrekvens när du tränar. Och då blir det enklare för att se utvecklingen och få kontroll på träningspassen. Jag använde mycket av det här tidigare för att just lära känna min kropp. Och det kan ta ett tag, men till slut så får man också kontroll på de variationer som blir i sin puls. Eftersom det kan variera ganska mycket från dag till dag. Det kan bero på sömn eller om du har tränat väldigt hårt tidigare och sådär. Men det lär man sig allt eftersom. Vill man till exempel ligga på optimal belastning för att bränna fett ska man ha cirka 65% av maxpuls. Man kan också genomföra träningen i olika pulszoner som det kallas. Till exempel skulle man då kunna köra 4 minuter i zon 4 och 2 minuter i zon 2. Man upprepar sedan det här några gånger. För många kanske det här är nya begrepp med maxpuls, intensitetszoner och så vidare. Men egentligen är det ganska enkelt. Det första man behöver ta reda på, eftersom det är det som man utgår ifrån, är sin maxpuls. Den är ganska individuell, men om man inte vill testa genom att försöka komma upp i sin maxpuls, eftersom det är ganska svårt och plågsamt, så kan man räkna ut den och få en någorlunda bra uppskattning. Man tar då siffran 208 minus 0,7 gånger sin ålder. Så jag som är 27 år gammal skulle då få en maxpuls på 208 minus 0,7 gånger 27. Och det blir då 189. Och det är faktiskt ganska nära det som jag har testat fram också. När man sedan har sin maxpuls kan man räkna ut sina intensitetszoner. Det finns olika sätt att dela upp det här på, men hur många steg man använder sig av beror lite på vad man vill. Men oftast använder man sig av 5 olika delar. Zon 1 är då 50-60% av sin maxpuls och för min del blir det här då 95-113 pulsslag per minut. Zon 2 är 60-70%, zon 3 70-80% och så vidare upp till maxpuls. Vill man ha lite mer exakt data kan man gå till ett idrottslabb eller liknande och mäta upp de här olika zonerna så att de verkligen stämmer för just dig. Allt det här kan verka lite krångligt, men det kan också göra träningen både mer intressant och man lär känna sin kropp på ett väldigt bra sätt. En annan teknisk pryl som är användbar i sin träning är GPS. Det är något som jag använder mig av ganska mycket, speciellt när jag ska köra intervaller, för att verkligen få rätt sträcka. Om det är 1000 meter som jag ska springa, då vill jag att det ska vara 1000 meter. Och om man kombinerar en GPS med en pulsklocka så får man ju mycket data som man kan använda sig av i sin träning för att göra den mer intressant och styra den mer liksom. Ida, skulle du kunna komma in lite?
Ja.
Har du använt dig av pulsbaserad träning förut?
Nej, men jag skulle gärna testa på lite mer.
Ja, vad kul. Om vi börjar med hur gammal du är?
Jag är 23.
23, då om vi räknar ut din maxpuls från det så det är då de här 208 minus 0,7 gånger 23.
Mm-hmm.
Så 192 borde din maxpuls vara i så fall.
Okej, okay, ja.
Vad är det du skulle vilja förbättra i din träning?
Jag tror att 5 kilometer är en ganska bra distans att börja på.
Mm.
Och så skulle jag springa ganska snabbt då.
Ja, just det. Mm. Ja, men det är en bra målsättning tycker jag.
Då
skulle jag rekommendera till dig att du kör både intervallpass och distanspass.
Okej. Okay.
Så att man kör i alla fall 1 eller 2 av varje per vecka.
Ja, så 2-4 pass
ja,
per vecka.
Precis.
Ja,
precis. På distanspassen då så är det ganska lagom att ligga i zon 2 och 3, som man kallar det. Det blir då 60-80% av din maxpuls.
Precis.
Det borde då bli 115-153 slag per minut.
Mm, men det verkar som ett ganska brett spann, liksom 115 och så 53 upp här.
Ja, precis. Man brukar väl säga ungefär i mitten av det, 135-140 någonstans.
Okej. Okay.
115 då blir det väldigt lugnt och kommer upp mot över 150 så blir det ganska ansträngande liksom.
Ja, förstår.
Mm.
Men hur blir det då med intervallpass och intensitet?
Ja, då ska det ju vara ganska mycket hårdare liksom, ganska mycket jobbigare.
Ja.
Man brukar säga runt 90% av max är ganska bra för de här lite längre intervallerna.
Ja, det blir då
173 blir det för okay. din del ungefär.
Ja.
Det man kan tänka på då, om man kör lite kortare intervaller, att det tar ju tag för pulsen att komma upp, så springer du kanske kortare än 90 sekunder då är det svårt att använda sig av puls.
Ja.
Men lite längre då funkar
typ
det bra.
4 minuter eller någonting.
Ja,
kan
precis.
Man
men det är ju bra även där då, att tänka på att det kanske tar någon minut innan pulsen kommer upp. Så
aha.
Ja, man lär sig det ganska snabbt hur kroppen fungerar och hur det ska kännas.
Aha. Ja. Nej, tack så mycket.
Ja, varsågod. Lycka till.
Tack.
Ja, idag har det varit mycket siffror. Men jag hoppas att ni där hemma ska ha fått med någonting som ni kan använda er av. Och lycka till med träningen.
Vet du vilken frukt är den mest sålda i världen? Ja, du har rätt. Bananer. Per de Lange ska prata mer om detta omtyckte frukt.
Da er vi tilbake til redaksjons Sunnhetsbladet. I Lifestyle Talk denne uken, da skal vi se nærmere på bananen. Frukten som vi har stjålet fra apekattene. Julius sitter her og passer på min banansamling som jeg har tatt med hit i dag, for at han kan passe på om vi tar vare på disse bananene som vi sånn sett har stjålet fra ham. Julius fra Dyrehaven nede i Kristiansand. Banan. Slank med banan. Klatre med banan. Du kan gjøre så mye med banan. Og vi kom jo litt sent med på bananfeltet her i Norge. Verden ellers har jo spist bananer i mange, mange år. Et regnestykke forteller at vi nå spiser 16 kilo bananer hvert år per person i hele verden. Det er verdens tall. Biffen og bananen var et ganske så tidlig uttrykk som kom frem her i Skandinavien. For nede i Danmark, i København, så var det en slakter og en frukthandler som røk uklare. Hva er det vi lever best på? Hva er det vi trener best på? Hva er det vi går mest på? Er det biffen eller bananen? Hva er det vi trenger mest? Og det gikk så langt at de tok et veddemål for å se hvem som kunne gå raskest fra København til Oslo, Kristiania, på henholdsvis biff eller banan. Og de startet ut en morgen og opp i langs Øresund, over til den andre fjorden, og det er faktisk sant at biffen kom bare halvveis gjennom Sverige. Bananen måtte gå videre, og bananen selvfølgelig vant. Ja, du gjettet det sikkert allerede. Og dette førte da til en riktig sånn bølge med biffen og bananen i 30-årene. Røgler og Fips her i Norge, de vandret fra det ene stedet etter det andre til ulike byer, sponset av Bananmathisen selvfølgelig, og meieriene også, for de hadde melk hengende rundt halsen også. En melkeflaske, sammen med en bananklase på skulderen. Det vandret de med, og de kom til Kristiansand i 1936. Da møtte hele byen frem 6000 mennesker for å ta imot dem. Og de spilte Sønner av Norge selvfølgelig i den forbindelsen med et lokalt janitsjarorkester. Biff og banan, nei det er banan som er det store. Og det er det du ser syklistene har på baklomma. Det er bananen som er tema når det gjelder utholdenhet. Og bananen som jeg har tatt med meg her, den er ikke helt moden enda. Er fortsatt litt grønnskjær i den, slik at den er ikke fullt så søt som den blir etter hvert. Ser vi nøyere på bananene, så har den et skall ytterst, og så har du kjøttet inni. Det går faktisk an å spise skallet også, men de fleste av oss opplever det både surt og vanskelig. Vi holder oss heller til banankjøttet der inni. Og er det modent, så er det både sukker der, der er smakstoffer av forskjellige slag. Vi har også en god del fiber, og det er litt interessant. Fiber, pektin, det som mor brukte for å gjøre syltetøy stivt i gamle dager, det finner vi også i bananen. Og det kan brukes i forskjellige tilsetninger av matprodukter fra banankake til bananbrød, for ikke å glemme bananis. Da tar du rett og slett kjøttet i bananen, maler det opp, og du får da en masse som kan tilsettes litt mer smak. Du kan lage et produkt som du setter i frysen, og så noen få minutter senere så er den såpass fast at det er den beste iskremdessert, bananis. Har det så noen fordel å spise banan? Ja, vi kan gå igjennom disse næringsstoffene, men i tillegg så har vi også ting som påvirker hjernen. Tryptofan, serotonin, disse signalstoffene i hjernen, finner vi en god del av også i dette produktet. Her bananen og hjernen snakker sammen, ikke bare musklene og magen. Den kan roe en vanskelig mage, den kan gi deg energi når du går, når du løper, når du sykler, hva det måtte være. Men bananen påvirker også hjernen, ser det ut til.
antioxidantene mot de frie radikalene. Antioxidantene som stabiliserer blodsukkeret slik at du får en god balanse i måten du tenker på, i måten du beveger deg på. Sammenligner vi med eple. An apple a day keeps the doctor away. Jo, eple er da nyttig. Men sammenligner vi det her, så er det 4 ganger så mye protein i bananene, 4 ganger så mye av vitamin A og jern, eller vi kunne se på 3 ganger så mye fosfor, vi kunne se på dobbelt så mye sukker og stivelse, og dessuten så ligger giftstoffene igjen utenpå i skallet. Så hva med litt bananis? Den er deilig. Du må bare prøve den til, men de smakstoffene du liker best, det være seg jordbær, solbær, eller blåbær, eller hva det er du helst vil ha i bananisen din, kjør det i hurtigmikseren, sett det i frysen, og forbered deg for ikke å snakke om barna til en fest.
Jeg visste ikke at bananer var så bra. Jeg gillar allermest smaken. Og jeg har forberedt et spennende resept med bananer for dere. Banan, valnuts, pannkaker med ananassås. Jeg har redan börjat med valnötter och hackat dem. Det är fint att ha lite tuggmotstånd när man har de här mjuka pannkaker. Vi sätter dem in i den här lilla skål. Vi får se om allt får plats. Så. Och jag är färdig med den och jag lägger den bort så vi har mer plats att laga de andra ingredienser. Då har vi lite banan och jag har faktiskt valt att ha 2 banan för att det ger mer smak. Så vi ska mosa dem och då, när vi gör det så kommer ut vätskan och banan har en väldigt fin egenskap att den faktiskt ger en liten äggaktig konsistens till pannkakorna så att det hjälper hålla ihop dem. Och det bästa är att ha bananer som har stora svarta prickar på. Då är de ännu sötare, men man får ta de bananer som finns. Jag flyttar den här. Så. Och det är bara mosa dem med en gaffel här. Enkelt. Inte så svårt att göra. Så har vi mosad banan. Och det är en del av vätskan till det här pannkakor. Så har vi dem. Och så har vi andra vätska också. Och det jag gillar är den här lönnsirup. Det kommer från Kanada eller Amerika, Nordamerika. Det är inte, den är kanske lite dyrt i affären, men det här tar bara 2 matskedar, så det är inte så mycket. Och så har vi lite rapsolja. Där. Inte mycket, 1 matsked ungefär. Så mixar vi ihop den här och får en liten vätska. Och du ser, de är lite som äggaktig konsistens. Det är precis det vi vill ha. Nu ska vi ta de 2 ingredienserna. Och vi har redan börjat med valnötterna. Jag har här fullkornsmjöl. Det gör att pannkakorna har alla vitaminer och mineraler och fiber som borde finnas i dem. Vi tar den här. Så har jag bara lite salt. Jag tror det är 1/2 tesked. Lite vaniljesocker. Ja, så det får den där fin vaniljesmak. Lite kanel. Man knappt märker att den finns i receptet, men den är där. Och så har vi lite bakpulver. De här är fluffiga amerikanska pannkakor, så därför har vi lite bakpulver i. Så blandar vi ihop de här 2 ingredienser. Och då har jag lite mer vatten. Det beror på bananer. Ibland är de här bananer inte så mycket, det finns inte så mycket vätska i dem. Och då behöver vi ha lite mer vätska. Så vi ska se om det räcker med de här bananer eller om vi ska lägga till lite vatten. Ja, man har en tjock konsistens, lite tjockare än vanlig pannkakor, men inte som en bröddeg. Och du ser här, det ser nästan som en bröddeg, så det är lite för tjockt. Då ska vi lägga till lite vatten. Kanske 1 eller 2 deciliter, vi får se hur mycket behövs. Bra. Det här ser ut som rätt konsistens. Lite lös, men inte för lös. Inte som vanlig svensk pannkakor. Där. Så sätter jag den här, än så länge. Och den här ska värmas. Och då börjar vi på den här ananassås. Och jag har en liten gryta vi ska använda här. Och sätter på den. Den här ananassås är någonting som verkligen är typ pricken på iet på det här pannkakor. Det jag har är jag har vanlig ananasjuice. Man kan köpa det på kanske någon specialbutik. Men man kan också använda, och det har jag gjort, det juice som man har kvar när man köper ananas på burk. Så har vi den, och det vi ska göra är att vi ska sätta i den här liten maizena. Så vi har någonting att tjockna den här med. Oj, vi behöver lite till det. Så har vi maizena. Vi har lite vatten här. Inte mycket, bara en matsked. Och så har vi även apelsinjuice. Och vi tar bara lite av den här smet och lägger den på. Och det ser, den är ganska tjockt. Så, och platta ut den lite grann, för det ska vara amerikanska pannkakor, så de är inte helt platt vid en. Och då låter vi den. Okej, nu börjar den här att koka, och jag kan se att pannkakan, du ser hur den har blivit, den har fått lite bubblor och lite tåra. Där har vi den. Åh, så får vi en fin pannkaka. Och vår sås. Yes. Och vi har vår pannkaka nästan. Vi får se om den har fått en yta på andra sidan. Ja, det ser ut som. Fint. Då lägger vi den här. Och vi sätter lite sås på toppen. Bara lite grann. Åh, det blir gott. Så. Och sen har vi de här röstade kokosflingor. Mumsy. Det är väldigt, väldigt gott. Om ni vill laga detta receptet själva kan ni gå in på vår hemsida lifestyletv.se. Här från Lifestyle Talk är vi tillbaka nästa vecka med ett nytt och intressant program för dig som är intresserad i en mer hälsosam och aktiv livsstil. Vi ses!